Du lyssnar på Dirty Jane, en podcast från dokumentärappen Nodio. Ladda ner och lyssna idag.
Du lyssnar på en Nodio-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nodio Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Okej hörni, gänget, vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, men vad tänker ni är, alltså så här, det är vi som gör dokumentären. Mm. Men vad tänker ni är syftet med att berätta den här historien?
Vi vill hjälpa andra att inte hamna i klorna på en sån människa. Få ett stopp. Och sen samtidigt att vi kanske kan få svar på vägen.
Och att sanningen kommer fram.
Mm.
Ni lyssnar på Dirty Jane, avsnitt 4, inspelningarna. Producerad av A Rabbit Hole för Nodio. Vi vill varna för att avsnittet innehåller beskrivningar och teman som kan upplevas obehagliga. I förra avsnittet fick vi reda på att Katja mist livet. Hon hittades av en granne livlös, hängandes från taket i källaren till hyreshuset hon bodde i. Chocken och sorgen var total för systrarna, som hade svårt att ens begripa vad som inträffat.
Alltså det var ju kaos i våra inre samtidigt som man försökte klara av allting som hände.
Enligt polisens preliminära bedömning hade Katja tagit sitt eget liv.
Första han säger, ja det är 99% säkerhet att hon har gjort det här själv.
Men successivt i utredningen framträdde omständigheter som motsattes i den bedömningen.
Det finns en hel del frågetecken kring olika saker som har skett i relationen. Och mycket av de här uppgifterna får ju vi från anhöriga. Då gör man ju bedömningen att det föreligger en så pass stark misstankegrad så att åklagaren kan anhålla.
Och Jane tas in på förhör som misstänkt.
Vi har ju förhöret här utskrivet. Vi har ju pratat lite om en idé att man kanske kan spela upp det här på något sätt. Alltså typ genom en sån här dataröst.
Det är väl bättre än att vi tar in en skådespelare som läser de här förhören. Ja. Det blir bara konstigt.
Det blir lite mer neutralt.
Ja, och då kanske man kan analysera vad hon faktiskt säger mer om det är en dataröst, tänker jag.
Ja. Jag tänker vi kan testa det och så kan vi ta...
Det är två poliser på plats, varav en är förhörsledare. Det börjar med att polisen förklarar varför hon är där, anhållen som misstänkt för mord. Och Jane svarar på anklagelserna.
Det här är en chock för mig. Jag har inte mördat Katja. Jag älskar henne. Jag vet inte vad det kan vara för vittnesuppgifter ni har.
Vilka vittnesuppgifterna är förtäljer inte polisen. De ber Jane förklara vad som hände under onsdagen den 3 april när Katja försvann.
Kvällen hon försvann, en onsdag, skulle vi ut och äta på ölstugan. Vi har ett stammisbord där. Vi satt med våra vänner och hon kom efter jobbet.
Jane beskriver sen vad som händer i nästa skede. Enligt henne lämnar de ölstugan tidigt
eftersom hon har en föreläsning på morgonen dagen därpå. Men hemma fortsätter de att dricka. Jane berättar att hon somnar till och när hon vaknar så är Katja väldigt onykter. Enligt Jane har Katja suttit med en bag-in-box och druckit. Hon tar den ifrån Katja och ställer den in i sovrummet så att den ska vara oåtkomlig för henne.
Då ser jag att hon går ut på balkongen för där finns öl. Jag sa till henne att vi har ett kontrakt där vi säger att du inte ska dricka utan du ska äta din antabus. Då säger hon jag älskar dig men jag går nu. Då tror jag hon ska gå iväg för att röka eller något. Men hon kommer inte tillbaka.
Händelseförloppet som Jane beskriver och som slutar i att Katja lämnar lägenheten får oss att tänka på det kontrakt som funnits mellan Jane och Katja och som systrarna berättat om tidigare. Där överenskommelsen varit att man vid bråk ska försöka skiljas åt för att lugna ner sig.
Är det det som händer här då? Eller det Jane tänker händer här då? Att nu lämnar hon lägenheten, hon ger sig iväg på en sån här frivillig, vad ska man säga?
En paus typ bara.
Ja, men en paus, en egen tid. Ja. Hon tar in på ett hotell eller någonting.
Ja.
Men hon är inte i lägenheten på ett par dagar. Tills hon har lugnat ner sig så kommer hon tillbaka.
Exakt. Så har det ju hänt förut. Ja. Men då brukar ju också Jane ringa typ direkt till systrarna. Och även när hon inte riktigt vet vad Katja är, brukar hon ringa polisen direkt.
Okej, men det gör hon inte nu. Och då är det onsdag.
Ja.
Men vad Janes försvarar, om hon är sur på Katja, är det väl inte ett jättekonstigt beteende att hon inte ringer runt till hela världen och säger att Katja har nu stuckit hemifrån och vet inte var hon är?
Det kan ju vara helt rimligt att bara vara trött på någon som bara säger, vi har sagt du ska inte dricka och så gör hon det ändå och så vidare. Så det här är ju egentligen inga konstigheter så. Sen kommer det ju lite mer specifika grejer.
Förhöret övergår successivt till mer specifika frågor kring de omständigheter som polisen uppfattat som märkliga och som ligger till grund för misstankarna.
Jag har aldrig varit där nere så jag vet inte hur det ser ut.
När förhörsledaren frågar om platsen där Katja hittades så menar Jane bestämt att hon aldrig varit där under de dryga 2 år som Katja och Jane varit tillsammans. Hon beskriver hur hon vistats i tvättstugan 1-2 gånger, men aldrig bland källarförråden. Vid flera tillfällen påpekar polisen att de tycker det saknas viktiga detaljer i Janes redogörelser. Vilket hon försvarar.
Alltså grejen är det här. Jag har haft 2 hjärnblödningar, så jag har en dokumenterad hjärnskada. Det har jag faktiskt intyg på från min läkare. Det är jättesvårt att försöka minnas. Jag vill bara kunna spela upp varenda minut för att kunna säga exakt vad som hände.
Det här kommer ju som ett svar då lite grann på att polisen upplever att hon inte riktigt kan beskriva i så detaljrikt kring liksom händelseförloppet. Och jag bara tänker att om det är någonting vi har lärt oss hittills så är det ju att hon är väldigt snabb på att...
Det kan ju funka åt båda håll. Alltså, är det så att hon har någon medicinskt papper på att hon har de här hjärnblödningarna? Det måste hon ju nästan ha. Hon sitter där och berättar det för polisen. Ja. För annars så vore det ju det perfekta alibit. För att du bara säger att du inte minns.
Ja.
Men alltså, det måste finnas papper på det.
Någon dokumentation kring Janes påstådda hjärnskada är varken något som polisen eller vi själva fått fram.
Det är en annan grej som ju är svårt att inte ta upp. Det är ju det här som Inger är inne på, att lägenheten var kliniskt ren när hon kom dit. Och om man skulle tänka sig att det... som ju polisen gör...
En annan viktig fråga som dyker upp är varför Jane har ringt in en städfirma under fredagen. Som Monica sambo Inger berättade var lägenheten kliniskt ren när hon anlände samma dag som Katja hittades.
För mig är det inget konstigt. Så att någonting blir normalt.
Jane tycks mena att hon främst anlitade städfirman för att få ett normalt inslag i en annars väldigt turbulent tid under Katjas försvinnande. Förhörsledaren nöjer sig inte riktigt och ber Jane att utveckla.
Ja, för att det måste städas i våran lägenhet. Alltså, vi bor mitt inne i stan. Vi kan inte ha fönstren öppna utan att det är för fullt med damm överallt. Och då vill jag att det ska bli städat. Det är liksom inget konstigt med det.
Känslan är ju lite märklig att man har en städerska i samband med det här.
Man kan inte tro på slumpen i sådana här sammanhang. Alltså, det är misstänksamt, absolut. Varför just då? Ja. När, och det är på fredagen. Det är samma dag som polisen kommer. Mm. Så har en städerska varit där.
Och uppenbarligen har hon ju ringt in, så att säga, den här städerskan. Det verkar inte som att det är så här varje fredag, utan det verkar ju verkligen vara ett...
Kan vi inte försöka hitta den här städerskan?
Jo, men tydligen kan inte polisen ens göra det, för att den har ju dragit utomlands någonstans. De enda de har förhört är ju då chefen för det här städbolaget.
Under flera månader arbetar polisen med fallet som mord. Det görs 5 olika förhör med Jane. Man skickar mängder med spår till NFC för analys, tar in stora mängder beslag från lägenheten, analyserar telefoner och dator och utreder eventuella ekonomiska motiv. Det hålls också ett stort antal förhör med 30-tal andra personer. Men i juli 2019 tar åklagaren beslutet att lägga ner förundersökningen. Polisen Niklas Kraft förklarar varför.
Nej, sen för att åklagaren ska åtala i ett ärende så måste ju åklagaren känna sig trygg över att det kommer leda till en fällande dom. Åklagaren har ju valt att lägga ner det här ärendet med skälet som nämns då, bevisproblem. Den bevisningen som föreligger mot den misstänkte, den är inte tillräckligt för att man ska kunna åtala.
Utredningen läggs alltså ner i brist på bevisning. Men det är också något som polisen Niklas Kraft anser vara en riktig bedömning.
Vi har ju vidtagit de åtgärder vi kan vidta i våran bedömning då, i samråd med åklagaren. Och man har gjort väldigt mycket. Jag tycker att man har liksom gått till botten med de uppslagen som har funnits i ärendet.
Även kriminalteknikern Torbjörn, som analyserade brottsplatsen, anser att hypotesen om självmord är det mest sannolika.
Jag kan ju tycka utifrån brottsplatsen då, och liksom ansvar för brottsplatsundersökningen, att vi har gjort vad vi har kunnat på brottsplatsen. Vi har sökt på de platser där man kan tänka sig att det kan finnas spår. Vi har fått, i vissa fall så är det avsaknad av spår också. Någon form av, alltså man får inte alltid spår. Man får inte alltid DNA. Man får inte alltid fingeravtryck där man skulle önska att man fick det. Men vi har försökt att kunna få spår på de platser där vi anser vara relevanta för det här.
Men att utredningen läggs ner är något som systrarna Kicki och Monica har svårt att acceptera. De anser att polisutredningen är bristfällig och att det gjorts för många misstag.
Vad är det för typ av frågor som ni känner liksom ni inte har fått svar på?
Varför de inte knackade på, vad heter det, dörrknackning? Någon måste ju ha hört henne gå ner för trapporna, om nu hon gick ner i trapporna eller... Och det finns ju fönster in mot gården där, så att någon kanske har sett någonting.
De hade ju frågat några, men det var ju långt senare. Men jag vet inte hur långt senare, om det var månader eller veckor.
Och sen att det gick flera dagar innan de spärrade av. Och sen att de nästan la ner allting när de hade upptäckt den här så kallade avskedsbrevet, som inte är avskedsbrev, utan det var ju mer Katjas egna tankar. Så att där har de ju tabbat sig totalt.
Poliserna Niklas och Torbjörn har förståelse för att systrarna tycker det finns oklarheter. Men de menar också att det råder vissa missuppfattningar kring hur de har arbetat med fallet.
Jag tyckte nog faktiskt att det spärras av ganska snabbt. Men det här var en... Nu kommer jag inte ihåg i dags det jag inträffade på dagen. Men man har inte rubricerat om det på måndagen. Utan det här görs ju då. För hade man gjort det på måndagen, då hade vi inte åkt ut på fredagen. Därför att vi åker ut när man misstänker brott. man valde ändå att dra i bromssnöret, eller vad jag ska kalla det för någonting, att faktiskt att spärra av.
Vi förstår att det är jobbigt att det finns oklarheter. Men utifrån hur liksom vi har hanterat ärendet i stort så tycker jag att det är en robust förundersökning utifrån mitt perspektiv.
Samtidigt är båda poliserna villiga att erkänna att det finns flera aspekter av fallet som de inte har kunnat gå till botten med.
Och som du nämnde så finns det ju en städerska som vi inte har fått kontakt med och sådana saker. Det är klart att det hade varit önskvärt att få in allt material i det här. Så det är väl sånt. Och det är just att vi inte kommer in i mobiltelefoner och så. Det är ju en verklighet som vi lever i nu med väldigt moderna nya telefoner som är svåra för polisen att spegla och sådär rent generellt. Så det är ju sånt som det är en del av våran vardag.
Det finns oklarheter. Det är ett svårt ärende. Men når man inte vidare så når man inte vidare helt enkelt. Vi kan inte se någonting mer.
Det är svårt för lekmän som oss att göra en rättvis heltäckande bedömning av förtjänster och brister i utredningen. När vi tagit del av polisens underlag så är det tydligt att det gjorts väldigt mycket. Utredningen känns gedigen. Men precis som systrarna har vi svårt att släppa vissa detaljer. För att få ett oberoende perspektiv tar vi återigen kontakt med Sonny Björk, en av landets främsta kriminaltekniker.
Det är så mycket tveksamma omständigheter som man inte ser så att säga vid det som man bedömer som ett rent självmord om personen har hängt sig.
Han är tydlig med att han ser vissa centrala problem med hur utredningen har genomförts. Bland annat lyfter han fram insulinsprutor som hittades i lägenheten under husransaken och som han inte tycker utreddes ordentligt.
De blev aldrig undersökta. Man undersökte dem inte för att se om det fanns hennes DNA till exempel på de här sprutorna. Ingen av dem var diabetiker, men ändå så finns det tomma insulinsprutor i lägenheten. Så att det är ju en omständighet som är viktig i sammanhanget. Om rättsläkaren gör en undersökning och man ser insulinsprutorna och ingen av dem, då borde man ha reagerat på, men finns något insulin i kroppen? Nej, det gör det inte, men det kan gå ut snabbt. Ja visst, okej, men kan det ändå vara så att hon har blivit injicerad med insulin? Ja, vad gör man då? Ja, då undersöker man naturligtvis sprutorna. Så det är en jävla brist i sammanhanget att de inte har gjort det. Och sen är ju riggningen av alltihopa jävligt märklig, va?
Varken Katja eller Jane hade vid tidpunkten någon dokumenterad diabetes, vilket Sonny tycker är suspekt. Men han reagerar alltså även på det han kallar för riggningen, det vill säga hur och var Katja hängde från repet. Sonny menar bland annat att det är konstigt att Katja inte valde att genomföra handlingen i sitt eget förråd, där hon kunde vara mer isolerad än ute i källarkorridoren.
Men alltså det enda som är viktigt är det som du kan säga fakta i sammanhanget. Allt annat är ju subjektivt. Va? Förhör och andra omständigheter. Det är ingenting du kan kontrollera, men fakta. Och de fakta som finns, om du behandlar dem objektivt och tittar på dem, det är så du måste göra.
Han uppmanar till och med till vidare undersökningar.
Att kartlägga hennes tillvaro runt omständigheter omkring, vad har hänt och vad har skett och så vidare, men också titta lite på den misstänkta här, vad har hon i bagaget, va? Det kan man ju göra genom att titta, vad finns det några anmälningar mot henne, finns det oklara anmälningar, finns det anmälningar, vad har hon någon dom på sig tidigare, vad har kvinnor som hon har umgåtts med tidigare, vad har de råkat ut för, intervjua dem och se, men hur var hon där, vad hände där och så vidare, va? Om det är möjligt.
Vi vill vara tydliga här. Det handlar egentligen inte om att motsätta sig polisens och rättsväsendets process. Men systrarna har svårt att förstå varför Katja väljer att ta sitt liv. Och vi har en del kunskapsluckor i det här läget för att förstå Katjas situation den här sista perioden i hennes liv.
Nu är det så här. Ja, men vad är det, vad ska vi ge då?
Jag förstår.
Jag kan säga så här, ni kan ta med de där två lådorna där. Det är från...
Vi är tillbaka hos systrarna i Solna. De har fått tillbaka material från polisen. Det är många flyttlådor. Vi förstår inte exakt vad de innehåller
Men vad som är intressant för oss är att det rör sig om flertalet datorer och ett större antal mobiltelefoner. Elektronik som polisen försökt ta sig in på för att leta efter fakta i fallet. Systrarna har också försökt. De har testat ett stort antal olika lösenord för att försöka ta sig in och samla information om Katjas konversationer dagarna före dödsfallet.
Packa ner och jag kommer inte ihåg exakt vilket nummer den telefonen Katja hade på sig. Men om man läser i fuppen så vet man det. Och om det är där all information, konversationen mellan Katja och Sandra finns där. Finns det inte det, då är det ju en jävla fejktelefon som någon har planterat. Sen också om det finns mer information som inte vi vet om. Katjas sista timmar, vem hon pratar med, mässat. Ja, men inte vet jag. Hon har säkert haft kontakt.
Om du vill lyssna utan avbrott eller slippa vänta på nästa avsnitt av Dirty Jane kan du ladda ner Nådio. Hos Nådio får du starka berättelser som berör och poddserier du inte kommer kunna stänga av. Tjänsten med bara bra dokumentärer helt enkelt.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Vi får ta med oss samtliga lådor hem till kontoret för att gå igenom dem.
Man bara kolla vad vi har först. Alltså, som jag förstår det här nu så är det här... Alltså, det här är ju Katjas grejer.
Allt det här var i hennes lägenhet. Det här har lämnats ut från polisen tillbaka till systrarna.
Ja.
Här finns mycket fler saker än bara elektronik.
Daniel, är det här...
Det är verkligen allt som polisen har samlat ihop från sin utredning som tillhör Katja.
Det är sån här evidence, det är så här bevisnummer. Daniel, är det här sånt som refererar till någon förundersökning då?
Ja, precis. Det är beslagsnummer.
Här nu står jag till och med som håller i Katjas jeans. Är det de hon hade på sig när hon hittades?
Jo, det här är alla hennes kläder som hon hade på sig när hon hittades. Vi kanske inte behöver gå in och titta på dem närmare.
Vi gör så här, vi tar bort Katjas kläder tills vidare.
Förutom Katjas kläder hittar vi en plastpåse med insulinsprutor. Det var alltså detta som Sonny syftade på varit problematiskt med utredningen. Varför fanns dessa i lägenheten? Vad användes de till?
För det är de här som han menar då att man borde ha gjort DNA-analys på egentligen.
Den här markören...
Men det är inte bara insulinsprutorna i sig som väcker frågor. Det är även att de hänger ihop med en annan upptäckt som gjorts i lägenheten.
Tidningen som låg uppe.
Det ligger upp en tidning i lägenheten där rubriken är hur man mördar med insulin. Kvinnor som mördar. Och så var ett exempel hur man hade använt insulin. Tidningen heter ju Kvinnor som mördar.
Alltså kvinnor som mördar är ju bara en obehaglig rubrik får man ändå säga.
Höga doser av drogen som används av diabetespatienter kan leda till hypoglykemisk koma.
och döden.
Att det ligger oklara insulinsprutor tillsammans med tidningsuppslag om hur man mördar någon med insulinsprutor framstår nästan som för inkriminerande för att ens ta på allvar. Men det var ändå något som polisen försökte få klarhet i. Vi ska tillbaka till förhöret med Jane. Det börjar med att förhörsledaren frågar ifall insulinsprutorna är hennes.
Ja, det är mina. Det ligger en förpackning i kylen med mitt namn på. Det är jag som har hämtat ut dem.
Förhörsledaren frågar ifall Jane är diabetiker.
Nej, jag fick problem med sockret när jag var gravid. Och sen när jag blev ren från tabletterna då la hela kroppen av. Det var då jag upptäckte det här med hjärtat och fick problem med sockret. Men nu har jag inte något problem med socker så jag använder inte dem.
Jane säger att hon har haft problem med sockret och att det är därför hon använt insulinsprutor. Det är lite svårt att förstå vad Jane syftar på när hon säger problem med sockret samtidigt som hon hävdar att hon inte har diabetes. Men när förhörsledaren frågar när de senast använde sprutorna så framkommer även en annan anledning.
Det är inte så länge sedan jag fick det utskrivet. Men jag har inte använt det. Alltså en av biverkningarna är att man går ner i vikt. Och det var det jag ville göra också för att fortsätta använda dem.
Man går inte ner i vikt av insulin. Men Jane förklarar att hon hade flera olika injektionspennor där ett av preparaten, enligt henne, hade den biverkningen. Förhörsledaren frågar även ifall Katja använde sprutorna, vilket Jane nekar till.
Det är svårt att säga att slå hål på helt, måste jag säga. Alltså, det finns ju en naturlig... man har hört... Folk som bantar med amfetamin och allt möjligt. Att göra det med insulin. Hon var väldigt utseendefixerad. Det är väl lite det vi har fått antydningar från andra runt omkring också. Att det här insulinet använde hon för att gå ner i vikt, inte någonting annat.
Och jag tänker en viktig grej här är att det är ju ingenting nytt att hon själv medicinerar sig på olika sätt. Jag tänker till exempel här att det är ju inte så vanligt om man inte har liksom en diagnos diabetes, men att man bara använder insulinsprutor på känsla. Men det förvånar mig inte riktigt om hon skulle göra det. Att hon säger, jag har problem med sockret, någonting har hänt och så börjar hon använda det för att hon tror att det är rimligt. Men det är också oklart hur hon får tag på dem.
Insulinsprutorna kanske ändå bara är en märklig omständighet, även om de fortfarande väcker frågor. Datorerna och telefonerna fortsätter vara intressanta för oss. De är potentiellt viktiga pusselbitar för att lära oss mer om vad som hände i samband med Katjas försvinnande. Och kanske kan de även ge oss mer fördjupad information om Katja och Janes relation.
Det är två datorer.
Tre datorer. Och två paddor.
Två, precis, paddor. Och sen så är det en väldig massa mobiler här.
Hur många mobiler är det?
1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 stycken. Vissa är ju riktigt gamla liksom, så man tänker sig att de kanske inte...
Trots att både systrarna och polisen misslyckats med att ta sig in i dem vill vi göra ett försök. Vi prövar att leta efter information och smarta lösningar via olika internetforum. Det blir snabbt tydligt för oss att vår kunskap är alltför begränsad. Vi behöver experthjälp och genom ett av forumen blir vi tipsade om en man. En programmerare som specialiserar sig på just Apple-produkter. Han heter Nevin.
Men ska vi ställa oss här och bara titta på... För det är ju väldigt många telefoner först och främst.
Jag kan fråga först bara.
Vi har bjudit in Nevin till vårt kontor för att titta närmare på det vi har. Han blir lite orolig när vi lägger upp alla telefoner och datorer.
Jag kan fråga först bara.
Ja.
Så de här, jag tänker just rent
lagligt. De här sakerna tillhör i princip hennes syster, kan man säga. Mm. De har bett er titta på dem. Mm, så det är liksom inget konstigt att vi går in i dem, för de har bett oss om det.
Mm. Bra fråga. Ja, precis. Ja. De här tillhör ju systrarna. De har fått tillbaka det av polisen för att de tillhörde deras syster, så att säga.
Det centrala problemet med telefonerna är att de avaktiverats. Ett resultat av att systrarna prövat för många olika lösenord.
Sån här gammal telefon, det är väl mest sannolikt att man kommer in i. För allting som är minsta modernt...
Nevin förklarar att de senaste årens iPhone-modeller har ett speciellt chip som gör det i princip omöjligt att extrahera information från en avaktiverad enhet.
En del av chipet som kallas för Secure Enclave, som de Apple är jättestolta över. Mm. Där de verkligen kan lagra en sak på ett väldigt, väldigt säkert sätt. Och det går liksom inte ens att liksom plocka ur det chipet, utan den är verkligen låst till hårdvaran. Och den används då för att kryptera allt innehåll på alla relativt moderna. Alla Apple devices, inklusive alla Macar sedan Apple Silicon-tiden.
Mm. Är det frustrerande om man är som du som gillar att plocka isär saker?
Jo, som användare är det ju väldigt skönt att ha den säkerheten. Att veta att även om någon snor min mobil kan de inte komma åt innehållet i den. Mm. Men som person som gillar att meka så gillar jag ju inte att jag inte kan göra mina egna justeringar på pillen, absolut.
Det kommer alltså inte gå att få ut någon information via telefonen. Men Nevin har en annan idé. Han menar att det kan finnas dolda backupper i Katjas dator. Och den har vi access till.
Jag ska se om jag hittar vart det backups ligger nu igen. Mobile Sync, kolla här. Jajamän, 24 gig backups av 3 telefoner. Det här är innehållet, allt innehåll på telefonen. Fast det är paketerat på ett lite konstigt sätt. Så man måste använda en app för att komma åt innehållet här. Mm. Men här i infopelesfilen kan jag se att den här var Katjas iPhone. Men vad står det här egentligen? För det var inte augusti. Ja, 2017-08-09. Det är en iPhone 6.
Men det verkar inte då som att det fanns någon backup på den här som du tror är en 8.
Nej, precis.
Det är specifikt en telefon som är intressant för oss. En iPhone 8 som var den som Katja använde senast och där den viktiga informationen finns lagrad. Men den är alltså inte en av dem som finns som backup på datorn. Vi har dock en sista möjlighet. Nevin berättar att sannolikheten är stor att informationen på telefonen är uppladdad på iCloud, Apples egna molntjänst. Och att det kan vara möjligt att återskapa kommunikationer som Katja haft därifrån. Även om det skulle saknas inloggningsuppgifter, berättar Nevin, så går det att kontakta Apple som anhörig till någon som avlidit för att få den accessen. Vi måste prata med systrarna om det. Men innan vi skiljs åt från Nevin och lämnar datorn, så kollar vi igenom den grundligt.
Alltså det här är ju lite nervigt nu.
Foto...
Här är en mapp som det är då Jane, älskling. Alltså bilder på henne då. Alltså om inte hon har gjort det själv så tänker jag att det är ju ett väldigt så här kärleksfullt porträtterande av henne. Oj.
Och
det här är ju också lite spännande. Ny inspelning.
Vi hittar något som ligger i mappen hämtade filer. Det är flera ljudfiler utan namn.
Nej, inte. Svär du på Sandra?
Jag svär på Sandra att jag aldrig frågat om du har legat med henne innan.
Det verkar handla om inspelningar som Katja gjort av Jane i smyg.
Sen kom du hem. Lyssna nu. Nej,
peka inte på mig sådär.
Sen kom du hem. Jag hittade dig i porten. Och såg du
det är svårt att förstå exakt vad de handlar om. Men det är uppenbart att det rör sig om olika konflikter. Men varför spelar Katja in? Samlar hon bevis på något sätt? Det är som att vi plötsligt får en direkt och fördjupad inblick i det som många har försökt beskriva för oss. På ytan framstår det som ganska normala relationsspråk. Men med tanke på allt vi fått reda på är det svårt att inte lägga märke till vissa manipulativa tendenser här.
Ja, men det här är ingen bråk, men jag har ju fört över... Jag har ju fört över 2,5.
Det är Katja som vi hör först tala om 2500 kronor. Och Jane som svarar.
Varför tar du inte? Ja, men du har ju inte fört över matpengar.
Jag har fört över matpengar förra månaden.
Vi skulle båda föra över den här månaden.
Ja, men jag har inte hunnit. Men du ska föra över 2,5.
Jag får inte över 2,5 till. Först har jag fört över 2,5 till matkonto. Alltså jag litar inte på det här alls. Du har ju fört över mina matpengar till ditt kapitalkonto. Från matkonto till kapitalkonto.
Ja, för att det skulle vara de pengarna som du skulle sätta över för Lennart.
Ja, och jag sätter inte in matpengarna. Då har du ju tagit dem där. Varsågod.
Ja, men då har vi inga matpengar.
Nej, tydligen inte.
Okej, okay.
Ja, då får du ha
så.
Ja, alltså...
Är det så här du vill ha det? Alltså,
jag har inte valt det.
Tycker du att det här är ett bra sätt att komma hem på?
Nej.
Tycker du det?
Nej, alltså jag hade önskat något annat.
Min fosterpappa ger dig en resa. Och det han sa var att du skulle sätta in 2,5 till mig. Förstår du? Mm.
Jag har nu på kreditkortet för våran resa så har jag 30 000. Mm. De är på mig. Mm. Jag kan ju inte betala dig 2,5 nu, utöver det. Du tog dem och bara förde över dem.
Men jag matpengarna till ditt konto.
Jag har inte lovat dig några 2,5.
Jag har inte... Det är det enda du säger om mig!
Nej.
Det är det enda du säger!
Nej.
Var hemma med sluta!
Jag har bara...
Sluta!
Jag har bara sagt att jag inte vill ge dig 2,5. För jag... resan står ju på mig.
Alltså något som är så här återkommande, det är så här, det känns som att Katja kommer in i samtalet med att, i det här fallet, att Jane är skyldig henne pengar. Men sen så vänder det till att hon är skyldig Jane pengar.
Ja. Alltså det går så fort.
Och det var samma med förra inspelningen med det här bråket, att hon hade gjort något fel. Hon hade sagt något som var fel.
Ja.
Och det som var huvudpoängen med samtalet var som bortblåst.
Ja. Alltså nu har vi inte hunnit lyssna ordentligt, men det känns som att... Alltså jag får känslan av att man spelar in det här för att man inte förstår riktigt vad som händer i stunden. Att hon är så skicklig på att få det att vända på situationen.
Ja.
Nu har det hänt någonting. Katja upplever att hon har varit med om någonting, liksom att hon blivit lurad av Jane. Så kommer hon och ska konfrontera henne och då vänder liksom Jane direkt på steken.
Men det här är ju någonting som alla har sagt till oss som vi har pratat med. Ja. Alltså så här, ni förstår inte, ni har inte träffat henne.
Ja.
Man är chanslös.
Det finns flera motiv till att återvända till systrarna Kicke och Monica i det här läget. Dels för att fortsätta undersöka möjligheterna att ta fram information från Katjas telefon. Och dels för att få grepp om vad inspelningarna som Katja genomfört egentligen handlar om.
Hej Monica.
Jag är hemma hos Monica. Kicke är också här. Och vi sitter runt köksbordet.
Jo, men vi hade ju då... Alltså, det här är ju från datorn.
Mm.
Jag börjar med att berätta om mötet med Nevin. Och försöken att ta oss in i telefonen.
Han hittade ju backupper på olika mobiler. Som ju antingen Katja eller Jane hade gjort då. Till datorn. Och det var telefonen då som var innan Janes tid. Men däremot så tänkte jag fråga er, för att grejen med iPhone så är ju alltid att de är oftast uppkopplade till ett moln ju, alltså iCloud.
Det ska visa sig att systrarna redan prövat att hitta information via Apples molntjänst, men att de då möttes av ytterligare komplikationer.
För vi kom in på Katjas moln, den var ju full.
Eftersom Katja inte haft något kvarvarande lagringsminne på molnet så har den inte kunnat uppdatera. Det börjar bli tydligt att vi inte kommer kunna utvinna någon information från Katjas telefon som rör händelseförloppet som ledde fram till hennes död.
Ja, men som en backup eller säkerhet.
Därefter pratar vi om ljudinspelningarna som vi hittat på Katjas dator. Det visar sig att systrarna känt till att Katja dokumenterade Jane i smyg. Vi lyssnar på några.
Jo, den var det.
Du har en skuld till mig. Och så en kul för dig. Jo, det var det du visste. Det var 26 000 du skulle betala. Och du har betalat 10 nu.
Alltså, men hon är ju så störd. Alltså, hela tiden pengar, bråk. Det blir mer som ett kvitto här på att, att hon står i skuld hela tiden till vår syster.
Varför spelade hon in?
För antagligen för...
Hon gör det smyg, va?
Ja, det gör hon. För att hon har väl lärt sig att allt som sägs mellan dem kanske man måste dokumentera på något sätt. För att...
Annars vänder väl Jane saker och ting hela tiden. Vänder väl allting mot Katja.
Ja. Och sen när hon inte får som hon vill, då vänder hon och mår jättedåligt. Och då ska man tycka synd om henne. Och kanske en sanning i början och sen blir det en lögn. Och sen ska hon liksom dribbla sig ur det där. För att komma tillbaka till sanningen. Och sen är det för sent. Och sen lägger hon sig i plattfall. Och börjar gråta och tycks in om mig.
Men samlade hon bevis? Alltså vad var det liksom? Jag tänker, skulle hon, varför skulle Katja med det?
Det kan inte ha varit också att efter x antal tjafs och gräl. Att Katja märkte att hon inte mindes eller stod för saker hon hade sagt i tidigare diskussioner eller gräl. Kanske var därför hon spelade in också.
Ja, för att kunna...
visa att, jo, det här sa du.
Ja.
Systrarna kan inte ge oss något entydigt svar på varför Katja gjort inspelningarna. Men tycks mena att de är talande exempel för hur Jane manipulerat Katja och fått henne att må. De har tidigare berättat hur Jane successivt brutit ner Katja genom isolering, lögner och rena bedrägerier. Men det har också varit svårt för dem att beskriva hur det faktiskt har gått till. Det finns inget enstaka exempel som kan summera allt. För att verkligen förstå de mekanismerna och hur relationen utvecklades mellan Katja och Jane skulle vi behöva höra Katjas perspektiv på allt. Men det kan vi inte.
Jag tänker att en slående grej med de inspelningarna är att...
förhållandena, alltså bråken.
Ja, precis. Mm. När man har pratat med andra människor om den här relationen så har man aldrig riktigt kunnat komma åt ordentligt vad det riktigt handlar om. Alltså det är ofta sån här, någon anekdot om vad Jane har gjort eller det är någonting som har hänt där. Och något så här. Men man har aldrig riktigt fått grepp om hur den här hjärntvätten, eller vad man ska säga, har gått till.
Som kontrollen.
Ja. Och då tänker jag, vad skulle kunna vara vårt sätt att få en fördjupad bild av hur det där har gått till? Det kanske skulle vara att prata med någon som Jane har varit tillsammans med tidigare. Och höra hur deras upplevelser har varit.
Ja, om det finns, om de känner igen, om de upplever samma sak som systrarna här vittnar om.
Vi skulle behöva få tag på någon som kan berätta om hur det verkligen är att vara i en kärleksrelation med Jane. Men det är ingen enkel uppgift. Många av dem vi pratat med som haft samröre med Jane är rädda. Och så är det även fallet med dem vi får tag på som haft relation med henne. Det är flera intervjuförfrågningar som avvisas. Det finns dock undantag. Vi får tag på Lisa. Hon ska berätta om hur det har varit på insidan.
Det är som en spindel. Och det är ganska gulligt och det killas och det är lite lätt. Sen börjar den krypa innanför tröjan, inte så skönt. Och till slut har den liksom krypit in och krypit upp i hela din hjärna och gjort det spindelnäs. Och du har inte egna tankar kvar.
Ni har lyssnat på det fjärde avsnittet av Dirty Jane, producerat av A Rabbit Hole för Nodio. Du behöver inte vänta en hel vecka på nästa avsnitt. Hela säsongen av Dirty Jane finns redan ute hos Nodio. Ladda ner appen där appar finns och testa gratis. Avsluta utan bindningstid. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fatt.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Producent Kalle Ström. Exekutiv producent John Mork. Research av Daniel Nilsson och Alessandro Nilsson. Ljudmix av Jakob Oldenburg.